I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Riktigt glad att ha med mig Axel Falk. Hur mår du?
Jag mår jättebra. Tackar. Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Det är ju måndag efter en minst sagt hektisk helg. Det har ju hänt en hel del och speciellt i tysk fotboll har det hänt en hel del. Och det är just där jag tänker att vi ska prata om idag helt enkelt. Prata lite om situationen som den är. Diskutera lite och sen även komma till sportsliga. För där har det också hänt en del.
Jajamän.
Vi kan börja där i Hoffenheim där startskottet var helt enkelt. Det var ju Bayern München-fansen som tog ut banderollerna, riktade hård kritik mot det tyska fotbollsförbundet och Dietmar Hopp i Hoffenheim. Dietmar Hopp som har varit en, ja, minst sagt viktig del för Hoffenheims klubbhistorik. Han har investerat i klubben sedan 90-talet. Han är den mannen som har med sina pengar fått upp klubben från femte ligan till Bundesliga. Och 2015 gick han runt 51%-regeln när han fick av den DFL, den tyska ligan, den så kallade Mehrheitsstimmenrecht. Alltså enkelt sagt att han har mest röster i klubben. Någonting som egentligen inte går. Men DFL menar på att om man investerar regelbundet i sin moderklubb i över 20 år så är det möjligt. Så Dietmar Hopp fick det här helt enkelt. Och många trodde ju direkt att det skulle vara någon form av kritik mot honom direkt. Men i efterhand berättar då Südkurve München, alltså fansen från Bayern München, att det här var egentligen bara för att få uppmärksamheten. Den riktiga kritiken var mot det tyska förbundet som en vecka tidigare hade gått ut med beslutet att stänga av Dortmund-fans att åka till Hoffenheim, för de i sin tur hade sjungit glåpramser mot Hopp också. Och då blev det någon form av kollektivbestraffning och det gick Bayern München-fansen emot för att de tycker inte det är korrekt. Väldigt rörigt, väldigt mycket här. Axel, hur ser du den nuvarande situationen? Den är ju väldigt het, minst sagt.
Ja, verkligen. Jag har ända sedan jag började skriva på Svenska Fans och började skriva överhuvudtaget pratat om den här konflikten mellan två olika stora värdegrunder som har varit på väg. Den här delen bland fansen som är liksom det traditionella, det här gamla tyska fotbollen helt enkelt, den här kulturella traditionen som alltid funnits där gentemot den här kommersialismen som kommer med Leipzig, med Hoffenheim, med alla andra lag som har pengar och även med då i vissa fall Bayern München. Och jag har länge pratat om det här och sagt att jag snart kommer det som en Nostradamus liksom. Och nu är väl startskottet för den konflikten här kan man säga. Det här helgen har varit någon slags brytpunkt skulle jag vilja säga i den tyska fotbollen där det här, liksom, den största konflikten i fotbollens historia, i alla fall i Tyskland då, kommer att liksom nu har börjat och kommer att upptrappas och redan har upptrappats. Så att det är ett väldigt, väldigt djupt ämne som går in i alla delar av samhället i Tyskland skulle jag vilja säga. Och det ska bli otroligt intressant att se vart det här tar vägen.
Det som du är inne på, det är ju extremt komplext. Alltså det är ju både det här fanskapet som är väldigt noggranna med i Tyskland, den här 51%-regeln, att man inte ska göra kollektivbestraffning som tyska förbundet har gjort mot Dortmund-fansen, att de enkelt säger de nästa två åren får inga Dortmund-fans besöka Hoffenheims arena på grund av att några fans sjöng då de här ramserna. Samtidigt är ju den hårda kritiken mot då de ultragrupperna att man inte har rätt att gå ut med sådana där hatord mot en specifik person. Alltså det, att det bara enkelt är fel. Och det kan vi, jag gissar väl på att du också skriver under på det, att det är inte rätt att hänga en person på det sättet med de orden. Men Südkurve Ultras menar ju på att det var det enda sättet att få den uppmärksamheten de var ute efter.
Ja, alltså jag tror de flesta normala människor håller med om att det inte riktigt är rätt att hävda att Dietmar Hopps mor har sålt sig för D-mark. Det är inte riktigt sakligt, kan man tycka, i frågan. Och det håller jag absolut med om att det var fel. Och det var, kan det även ses som sexistiskt på väldigt många sätt vis. Men liksom Cirkel vid München själva säger det, så det var ju inte orden som spelar roll. Och jag kan tycka att om man väljer att lägga allt för mycket fokus på orden som sägs, så kommer man bort från det faktiska problemet. Vilket jag tycker kan vara ett sätt för folk att vägleda bort från det här problemet som faktiskt finns. Men orden som sades, hur dumma de än var, sades av en anledning, de valdes ut av en anledning, och de har fått extremt liksom korrekt. Om man ser till vad idéerna var bakom orden, har de ju fått exakt den effekt som Cirkus München ville ha. Sen så var det absolut inte rätt ord att använda. Det håller väl de flesta med om. Men det är lite konflikten är djupare än bara orden och djupare än bara hopp som vi har fram till. Så att, att fokusera för mycket på orden generellt sett tror jag är onödigt, för att det blir en fokus på fel saker helt enkelt. Som Cirkus München också menar. Men som sagt, Cirkus München vet ju själva om att de har använt fel ord, och de säger ju själva också i ett uttalande att de inte brukar använda sådana här ord när de liksom, i sina ramser eller på sina bandroller. Men att i det här fallet så var det nödvändigt för att få den effekten som de ville ha.
Hur ser du på situationen nu då? För nu är det ju så att det finns ju en form av trestegsraket, om man nu vill kalla det så, i tysk fotboll, vart domaren kan följa ett visst reglemente och bryta av matchen som man gjorde mot Hoffenheim, men man kan även bryta av. Han tog enkelt sagt av spelarna och sen kommer de på igen, och sen slutför man matchen genom en viss form av strejk när man enkelt sagt bara jonglerade med varandra och väntade av tiden. Men det finns ju också nästa steg, att man enkelt sagt bara stänger av hela matchen och säger tack och hej för dagen. Och nu sägs det ju att om man bara ser en banderoll med något form av budskap, då kommer det kanske ske direkt. Det känns ju som att man har kommit i ett stadie vart det på en gång verkligen hat svaras med hat nästan. Alltså att man går väldigt aggressivt från bägge hållen.
Ja, exakt. Det har ju blivit en tydlig diskrepans mellan liksom de två delarna. Alltså mellan fansen och mellan klubbarna. När jag pratade om den här konflikten, så länge det har varit på tapeten, så har det alltid varit en konflikt mellan fansen och förbundet. Men nu har det... jag var väldigt naiv då helt enkelt och tänkte inte att klubbarna kunde ta det steget, för nu har det blivit en diskrepans mellan klubbarna och fansen. Att klubbarna är beredda, till exempel i Schalkes fall, som de sa inför sin match mot Köln, att när de sa i sina framtida matcher, sa de att om vi hör någonting eller ser en enda man på en roll, så kommer vi bara gå av plan direkt. Och det är liksom ett tecken på extrem disrespekt mot sina egna fans, som har betalat massa pengar, varje år kommer dit, varje år ställer upp, varje år gör flaggor, banderoller, halsdukar, allting för den här klubben, och sen så bara går de av så fort en liten grupp säger någonting osmakligt. Och där i har det skapats en ny problematik, en ny liksom diskrepans i den tyska fotbollen, där vi ser i Bayern München, där fansen mot klubben mer eller mindre liksom blir en krasch. Jag ser det även i Union Berlin skulle jag vilja säga att det håller på att dyka upp någon slags diskrepans mellan klubb och fans, där fansen står för det som de tror att klubben står för, men klubben har gått bort från sina gamla värderingar. Schalke är ett excellent exempel på där, ja, men klubben har sagt att ja, händer någonting så avbryter matchen direkt, och därmed liksom fullkomligt spottar sina egna fans i ansiktet. Och här kommer det bli en ännu större upptrappning, en ännu större liksom eskalering av konflikten som kommer sluta i ja, att den tyska fotbollen som vi känner till den förändras för alltid, troligtvis.
Ja, och det är det som är skrämmande, precis som du är inne på, fansen. Man ska ha en viss rätt som fan, men man ska ju inte utnyttja den rätten till att diskriminera någon. Och nu när klubbarna har i princip gått bakom ligan, så stöter man bort det som gör ligan nästan så unik, och det är ju då atmosfären och miljön i Tyskland. Och det blir ju väldigt problematiskt för samtliga deltagare i det hela.
Ja, verkligen. Det är ju lite svårt att göra rätt i den situationen för någon. För att går fansen mot sina egna fans, eller går klubben mot sina egna fans, så riskerar man att förlora det som gör liksom tyska fotbollen så speciell. Men stöttar man sina fans så står man upp för deras rätt att uttrycka åsikter som inte alls stämmer överens med vad de flesta håller med om. Men då får man också se på liksom den långvariga effekten av allting. För att om man tittar på vad tyska ultras generellt sett stått för historiskt sett, så har det varit de tyska ultrasen har varit de som varit ansvariga för att få bort liksom antisemitism, rasism, sexism från tyska läktare. Inte klubbarna, utan det har varit fansen som har varit ansvariga för det. Så knockar man bort fansen från, och man bort deras förändringskraft i processen, vilket man håller på att göra just nu på grund av att man ser att det finns problem, vilket alltid varit uppenbart, så kommer man också förlora det som de gör bra för både samhället, liksom miljön och klubben. Och då kommer man tappa en mycket, mycket större del än lite pengar från Deepan Hopp. Så att, som säger man, visst, fansen har absolut utnyttjat sin rätt, och det är inte rätt någonstans, men om man ser till liksom vilka sidorestriktioner det finns och hur mycket som klubbarna kommer få ut av att stötta sina egna fans gentemot att stötta förbundet i den här frågan, så är det ganska tydligt vad man borde gå. Men sen så vet vi alla att pengar talar ju ett anspråk ibland, så att det är ju inte lätt att vara fan när ens klubb är korrupt liksom.
Ja, och det är ju, man måste ju på något sätt, det låter väldigt klischigt, men man måste ju på något sätt mötas halvvägs. Fansen och ultras vill ju inte ha den här formen av kollektivbestraffning. Och det kan man ju förstå fullständigt, för om det är någon idiot som gör någonting, då ska inte alla straffas på en gång, men att man på något sätt ska kunna prata med varandra och hitta en form av reglering i det hela, samtidigt som fansen ska ju få tycka till om vad man tycker om vissa former som klubbarna gör, till exempel det med Dietmar Hopp. Jag är kanske lite icke i den hörnan. Jag förstår många som, jag är också för 51%-regeln, men jag kan samtidigt se att den moderna fotbollen går mot en viss led, vart jag ser att man måste nästan kompromissa en viss del, men man måste hålla fast vid kärnan. Och till exempel det här med Dietmar Hopp är ju, det är ju en sån jäkla speciell grej. Vart man kan tycka lite olika. Jag vet inte, jag kanske går helt emot det här. Du får gärna säga om du tycker så. Men jag tycker till exempel Dietmar Hopp-fallet är ju nästa, jag vet att någon i Tyskland skrev det också, att han är ju nästan en form av romantiker i det hela. För att han är, han är inget företag. Jo, han har tjänat mycket pengar genom sitt IT-företag, men han är ju en från Hoffenheim. Han är ju en som har på något vis präglat den här klubben på ett helt annat sätt än vad man kanske tänker sig Red Bull-koncernen har gjort med Leipzig. Så det är ju, jag tycker att man på något sätt ska vara försiktig med det hatet direkt mot det moderna, samtidigt som man ska vara jävligt noga ändå att hålla koll på det man har från grunden.
Ja, de är det. Alltså, i Sverige har jag också en 51%-regel. Men jag kan känna att skulle jag bli minne där, skulle jag utan att blinka pumpa in pengar i min moderklubb Sturfors IF och plocka upp dem till Champions League. Det skulle liksom vara liksom no-brainer, för att det, alltså, det är bara så det är. Alltså, hyser man en sån kärlek och tacksamhet för en klubb som jag tror Hopp också gör för Hoffenheim, för jag tror att Hopp spelade i Hoffenheim och liksom var väldigt delaktig i klubben när man var liten. Hyser man en sån tacksamhet för vad en klubb gjort för en själv och hur mycket tid som lagts ner från så många inom den lilla klubben, så kommer man ju vilja hjälpa den klubben uppåt och ge den klubben allt vad man kan. Och det stöttar helt och hållet, och jag tycker om Dipan Hopp egentligen. Jag tycker att han är en, som du säger, en romantiker. Han har gjort och fört Hoffenheim uppåt, men han har gjort det på ett väldigt respektfullt sätt. De har inte köpt sig till allting. Visst, de har köpt sig upp ur Zweite Bundesliga, men när de kom upp till Bundesliga så investerar de smart och effektivt i de delarna som man behöver investera smart och effektivt i, till exempel en ny träningsanläggning, nya analytiker och så vidare, så att man skapar en bra grund. Så där tycker jag att, liksom jag finner att det finns ganska mycket bra med typ RB Leipzigs sätt att göra saker numera, att de liksom investerar i ungdom och investerar i att vara en, liksom, ett fyrtorn i en väldigt mörk miljö i Leipzig. Så där tycker jag absolut, jag håller med dig, att man måste se det som finns som är bra med de moderna. Men jag tror mig vara medveten om att Tyskland i sin grund och botten är ett land som under väldigt lång tid har nästintill föredragit trygghet och tradition för frihet och fullkomlig liksom laissez-faire-politik. Tyskland i sig är ju ett land som, och det här får du göra rätt med, för jag tror att jag egentligen kan det bättre. Men Tyskland i sig känns som ett land som generellt sett i alla delar av samhället tror på det de alltid trott på. De gör det de alltid gör. De liksom, de har sin kärna och de går efter den. Så i Tyskland tror jag att det är allt mycket svårare än i många andra länder att få bort 51%-regeln, just för att det är ett land som är så djupt rotat i sin traditionalism, som är så djupt rotat i liksom det de alltid haft, det här konservativa, det här normala. De finner en trygghet i det. Det kan man också liksom se. Och därför finns en sån extrem rädsla för nytänkande och det här nya, för de ser allting som kommer med det från typ Premier League, där fotbollen har blivit utarmat. Och man vill absolut inte ha det, utan att se det som positivt i fotbollen. Och det är där som konflikten grundar sig, tror jag, i det djupt liksom mentala hos de tyskarna, den här rädslan för att gå utanför sin comfort zone, rädslan för något annat än det de alltid haft. Så det är så svårt i Tyskland att förändra det. Och jag tror det är det som de som försöker förändra det nu stöter på i form av ultras, för att ultrasen kommer med sån extrem kraft och med sån extrem liksom gruppering. Det är så många som håller med om exakt samma sak, så många som håller med om just 51%-regeln. Så att när någon kommer och bara hotar det genom att nosa på det, även fast Dipan Hopp gör någonting som jag tror ganska många tycker är ganska fint, så ser tyskarna Hopps liksom Hopps uppköp av Hoffenheim som en slags angrepp på det som de finner vara tryggt, och angrepp i deras trygghet. Och det skapar ju såklart extrema kravaller och extrema problem inom tyska fotbollen, för att fotbollen liksom allting annat är ju bara en förlängning av samhället, en förlängning av människors liksom psyken, och det kommer inte bort från. Så att det är en extremt djupt rotad, det är de mest djupt rotade konflikterna inom någon fotbollsorganisation någonsin som vi ser. Och det är därför som det är så otroligt snårigt och så otroligt mycket hat åt alla håll och kanter och så otroligt svårt att mötas i mitten.
Ja, jag instämmer fullständigt där och skriver under på just det du är inne på, att tyskar är väldigt konservativa i grunden. Jag tror också det är därför ligan är så unik som den är, precis som du är inne på. Och jag tror på något sätt att tyskarna ska vara stolta över vad de har, men att man på något sätt, precis som du beskriver så fint, när man börjar nosa på den där 51%-regeln, att man slår till lite och bara säger, vänta nu, försiktigt här. Här finns en gräns, så här gör vi det. Vi ser dig, så gör inget galet. Och jag tycker med till exempel Red Bull-koncernen i Leipzig och Hoffenheim och Wolfsburg, om man nu vill kalla det så, och Leverkusen ännu längre tillbaka i tiden. Alltså det finns ju jag kan förstå att vissa folk verkligen ogillar det. Jag kan tycka synd kanske om klubben som Leipzig tog över på det sättet. Alltså det finns ju alltid två sidor av myntet. Men ser man till fotbollsindustrin som den finns ute i världen, då har ju tyskarna verkligen lyckats kanalisera kommersialiseringen, försökt vrida och vända den så mycket som möjligt så att det fortfarande är den sortens fotboll man vill se. Sen kan man diskutera hur det gör så att man har kanske ett företag i ryggen eller en person i ryggen. Men det som jag tror blir viktigt här nu också, det som sticker många i ögonen, är ju just att många jämför då Dietmar Hopps, att man försvarar honom, klubben och ligan försvarar honom, samtidigt som ett par veckor tillbaka såg man det där rasistiska påhoppen när Schalke och Hertha Berlin spelade, att det inte hände någonting där. Och jag tror det är där ligan och domarna och klubbarna måste kliva in nu. Att oavsett om det är hat mot en person, rasism eller någon annan form av attack, då måste man agera så att det blir jämnt på alla sidor och kanter, för annars fallerar det totalt.
Mm, håller jag med. Det finns väldigt många exempel på hyckleri just nu inom liksom, storklubbarna och även mindre klubbar, där man, men Schalke till exempel då, kanske det bästa exempel på det, när man för första hade ju Clement Tönnies som försökte säga att om afrikanerna kan sluta klättra i träd så kommer de få färre barn eller någonting. Vilket är en extremt dum sak att säga, såklart. Fruktansvärt dum sak att säga. Och Schalke, mig vetligen, sparkar de inte. Han fick knappt några böter heller. Varken från förbundet eller från Schalke heller. Och nu när Jonas Trutunariga förutstår rasistiska påhopp och apljud från Schalkes hemmafans, så gör man ingenting heller förutom ett pressmeddelande, mig vetligen. Och sen samtidigt så går man ut och säger att om någonting händer i angående till Dietmar Hopp så kommer man avbryta matchen direkt. Och det här skapar ju, det är ju som man säger, man måste ju vara på, liksom en konsekvens liksom. Man måste vara konsekvent på alla plan. Och här skapar man ju också ett problem gentemot sina egna fans om man visar på att vi bryr oss. För det här visar ju för en som kanske inte tänker jättemycket längre att ja, vi bryr oss mer om pengar än vi bryr oss om liksom, rasism. Och så är det såklart inte egentligen, hoppas jag. Antar inte ens så, för Schalkes skull. Men det ser ju onekligen ut så för en oinvigd. Och det är ju där liksom, man spelar ju för massorna. Och massorna tycker att man är hycklare, då kommer man ju falla. Så att jag håller helt med, man måste vara konsekvent på alla plan. Alla klubbar, oavsett var, oavsett vilken division, måste vara konsekvent på hur man hanterar såna här situationer.
Och det blir väldigt märkligt i det hela, varför just Hopp blir på något sätt, alltså han blir ju på något sätt den personen som man enkelt kan gå på från ultrashållet, för att han är en specifik person. Jag tror det är just det som vi var inne på här i början, att gå på koncernen Red Bull är inte lika hårt och farligt enligt dem som att gå på en specifik person, och det är då Hopp i det här fallet får lida, och det är väldigt sorgligt för honom tycker jag, för att jag tycker ingen förtjänar att få de orden sjungna eller ha det på en banderoll, för det är inte rätt på något sätt och vis. Så det blir väldigt, väldigt intressant att se här vad som kommer följas med hela det här. Jag såg att Rummenigge var i Bilds direktsändning och sa att han ska skapa någon form av anti-hat-kommission. Frågan är hur den kommer ses och lösas. Men en sak är säkert, det sista ordet är inte sagt än. Och vi får verkligen se hur det hela utvecklas.
Mm. Det är lite kul det där, för att Rummenigge står och säger så samtidigt som man stöttar Qatar-regimen. Det är ju lite också mycket hyckleri där såklart, men pengar är det som talar. Sen så är det så att Hopp har ju också efteråt hans advokat var ju i, jag vet inte om det var Kicker eller om det var någon Syddeutsche Zeitung, och sa att de ska se till att det görs husrannsakningar och att folk fängslas på grund av det här. Och det är ju Helt enkelt en polisstat. Så jag skulle inte säga att Hopp på något sätt är oskyldig efteråt heller. Han har inte hanterat det här på ett bra sätt. Men vad ska man förvänta sig av en människa som får sin mamma kallad prostituerad liksom? Det kanske är lite...
Det blir ju verkligen hat mot hat. Alltså det
på alls
hat
vis.
Och hat, det bara växer i det hela. Så det är ju det, är det som är det sorgliga. Alltså alla vill ju ha en fin fotboll i Tyskland och alla vill ha en viss form att den lever vidare. Och sen finns det ovissheter och vissa kanske vill ha det mer kommersiellt och vissa vill ha det mindre kommersiellt. Och där har tysk fotboll på något sätt hittat en balans i det grova dragen väldigt länge. Men nu börjas den här balansen rubbas. Och det är viktigt att man hittar tillbaka där nu. Att man hittar till en stabil grund.
Precis. Och då är det inte bra att till exempel Hopps advokat säger så. Eller att fansen kommer med sådana uttalanden. Eller att Rummenigge till exempel tar bort Shikeria München. Alltså gruppen som var ansvarig för det här från början. Och deras fanklubbstatus. Det gör ju inte saken bättre så att säga. Så att ja. Början på lösningen är inte funnen än och det har bara blivit värre. Det kanske bara kommer bli värre för det börjar bli bättre igen. Man vet ju aldrig.
Nej, vi får helt enkelt återkomma med det. Men om vi går till någonting lite gladare, eller gladare, men ur ett svenskt perspektiv kan jag ju enkelt sagt säga nu kort, tycker jag. För att det har ju gjorts lite mål i helgen och då har ett par svenskar varit i centrum. Till exempel Sebastian Andersson har nätat återigen och han har nu gjort 10 ligamål och 5 av dem faktiskt med skallen. Ingen annan har gjort det i ligan förutom Lewandowski då den här säsongen. Så det är ju en svensk i form minst sagt. Samtidigt som en annan svensk i Mainz visar vägen när han både gör mål och assist. Och de här målen betyder ju att man har i toppen av Bundesliga 2 svenskar. Och det är extremt coolt. Alltså vi har Lewandowski på 25 mål, Timo Werner på 21 mål, Sancho på 14 mål och hör här, Robin Quaison från Mainz på 12 mål. Och sen får vi hoppa ner till plats 6 att se Sebastian Andersson med 10 mål i Union Berlin. Och det är ju extremt imponerande att se de här två svenskarna med tvåsiffrigt i klubbar som inte tillhör egentligen toppskiktet.
Nej, det är just det. Hade de spelat i någon toppklubb så hade det varit imponerande fortfarande, men inte riktigt lika häftigt. Nu är det ju 2 stycken som, i alla fall i Quainsons fall, liksom bär sin egen klubb framåt på något sätt. Som en kapten, med under. Lyfter dem när de behöver lyftas och ser till att de inte faller trots deras ofta väldigt rangliga försvar. Så att, väldigt kul att se både Quaison och Andersson. Och det vore förvånande om inte båda var med i landslaget i EM i sommar.
Och sedan om vi bara tittar till toppen kort. Vi såg ett Leipzig kryssa mot Leverkusen. Båda lagen kan jag tänka mig egentligen inte så nöjda med en poäng. Med tanke på att Leipzig vill haka på Bayern München uppe i toppen. Och Leverkusen vill närma sig Gladbach. Och ha en Champions League-plats. Så det är ju oerhört tajta uppe med just CL-platserna.
Ja, jag tror faktiskt att Leverkusen fortfarande tror att de har en chans att vinna ligan. Sen vet vi ju alla att Leverkusen aldrig vinner ligan. För att, ja, de har ju ett smeknamn som heter Neverkusen av en anledning. Men det nog, jag tror ändå att de har en idé om att de kan slåss om det. Och det har de fortfarande. De är ju bara de 5 poäng bakom. Tror jag, eller någonting. Så att, det är inte omöjligt.
8.
8 poäng bakom, ja, då var det lite jobbigare. Hade de vunnit i helgen så hade det varit 6 poäng. Så att, jag tror att det var därför de ville vinna. Nej, men det finns all möjlighet att se fram emot den här våren vad gäller toppsidan i Bundesliga. Det är inte så många matcher kvar nu, men det är väldigt många intressanta matcher kvar. De flesta av de här lagen möts ju någon gång under våren. Så då kommer det bli, ja, det finns poäng att spela för på alla plan.
Exakt, och även i botten där Fortuna Düsseldorf med före detta MFF-tränaren Uwe Rössler. Han har ju verkligen gjort ett intryck i klubben, gjort det jävligt bra kan jag tycka. Dock lite bittert i helgen när de mötte Hertha Berlin. Inför matchen sa Uwe Rössler att Bremen och Paderborn är självklart bottenstridskandidater, men jag tar även med Hertha Berlin i den striden som en liten hård pik. mot storlaget som, eller storlaget, laget som ville vara ett storlag, enkelt sagt.
Wannabe-storlaget, ja precis.
Exakt, och det, där blev det ju lite tufft. Ove Rösslers lag ledde med 3-0, men det blev 3-3 ändå till slut.
Ja, jo. Hertha har ju släppt in, hade släppt in 8 mål på 135 minuter i halvtid. Och så gör man 3 andra halvlek från ingenstans. Så att, ja, och det trodde man inte riktigt de hade just nu, för de ser ju, ja, jag har riktigt under isen ut faktiskt. Men andra halvlek var väldigt bra, väldigt bra. De var nära på att vinna också. De hade ju en varm stolpe eller någonting i slutet, så att de hade verkligen chans att göra något extraordinärt. Men liksom ofta gör Bundesliga oss väldigt fascinerad av vad den kan åstadkomma.
Oh ja. Och som vi var inne på tidigare, Robin Quaison ledde Mainz till en seger. Det betyder nu att det är bara, eller bara, det är nu 4 poäng ner till kvalplatsen där Fortuna Düsseldorf ligger. 2 poäng upp till Hertha Berlin. Samtidigt som ett Werder Bremen och Paderborn börjar bli mer och mer avskurna. Bremen har ju en match mindre spelad, har 17 poäng. Men det ser ju riktigt dåligt ut för Werder Bremen. Ett Werder Bremen som just nu luktar åt att gå ner helt enkelt i Zweite Bundesliga, som de inte har gjort, om inte helt ut och cykla sedan 1980.
Nej, det är riktigt dåligt. Det är ju lite otroligt att man är på nära, liksom på väg att gå ner, åka ner nu när man har Florian Kohfeldt, som jag tror de flesta skulle säga är en väldigt kompetent tränare. Medan när man hade Viktor Skripnik, som ses som en, som ett skämt lite grann i Bundesliga-kretsar, då lyckades de hålla sig uppe. Så att, inte om det är ett tecken på att Kohfeldt kanske inte är så bra som man tror, eller att ligan blir väldigt, väldigt mycket bättre. Det vet inte riktigt. Något där,
alltså. Någon form av blandning är det i alla fall. Det blir oerhört spännande att se hur det går för Bremen där. Paderborn tror jag du också skriver under på, att de kan man redan räkna bort. För att, ja, jag har svårt att se att de ska ta det. Men skulle inte förvåna mig om Bremen på något sätt ändå tar en kvalplats, och då kanske man ser ett Bremen mot HSV i kvalet.
Ja, det vore häftigt.
Det hade varit galet.
Det vore kul. Ja, det vore riktigt galet faktiskt. Då tror jag HSV skulle kunna vinna också.
Ja.
Sett som Bremen sett ut den här vintern och våren. Mm. Så att, ja, så har man ju Bielefeld som är på väg upp då också. Det vore riktigt kul.
Ja, exakt. Där har vi också svensk intresse.
Jajamän, 2 stycken har vi ju. Joakim Nilsson och Oskar Linnér, va?
Exakt. Exakt, Joakim Nilsson är kanske lite mer framträdande, nyckelroll som mittback där nu, och de bara forcerar fram i Zweite Bundesliga, så med störst sannolikhet kommer vi se dem i Bundesliga nästa säsong.
Mm, de vann ju helgen mot, vilka var de vann mot? Au, nej inte Aue, Aue slog HSV. HSV Stuttgart förlorade i alla fall, och Bielefeld vann hemma.
Exakt.
Så att de håller på att, de tog ju 3 poäng till ifrån, så de är 7 poäng från det, tror jag. 6 poäng från.
Precis.
Det börjar lukta mer och mer som att Armina Bielefeld gör sin första säsong i Bundesliga på, vad är det, 10 år? 12 år?
Ja, det är riktigt nu på nu. De var mot Wiesbaden, VN.
Wiesbaden var det, just.
Så var det. Så nu har de 6 poäng ner till Stuttgart och 9 poäng ner till HSV.
Ja, titta. Det börjar mer och mer se ut som att vi får se ett Arminia i toppligan igen. Vore kul.
Precis. Verkligen. Men Axel, slutligen måste man ju bara höra det kort. Eintracht Frankfurt, de spelar inte helgen. Det blev ju en uppskjuten match där på grund av orkanen i Europa League. De fick möta Salzburg sen istället på fredagen. De lyckades ta sig vidare och är nu vidare i Europa League. I ligan dock är de lite i mitten, i ingenmansland, ish, eller?
Ja, det är väl. Jag tror inte vi har någon risk, direkt risk att åka ur. Jag tror vi är ganska mycket bättre än de flesta lagen som ligger i bottenskiktet. Men vi är allt för labila. Vi är en, liksom en modern variant av gamla divan Frankfurt, som kallas, gamla launische diva, som slog upp topplagen och slog upp bottenlagen. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro inför varje match. Det kan gå, antingen så vinner vi med 5-0 eller så förlorar vi med 5-0. Det är kul lag att kolla på. Alltid varit ett väldigt kul lag att heja på, Frankfurt. För man vet aldrig vad som händer. Men den här säsongen kanske man hade velat ha lite mer stabilitet. Och jag vet inte riktigt vad som kommer hända. Men jag är rätt säker på att vi inte, i alla fall inte kommer att åka ur. Det vet jag. Säger jag nu och sen så åker vi säkert ur. Men
Nej då, jag tror då, ni sitter säkert. Ni får fokusera på Europa League istället och kanske ta er vidare där.
Kuppen har vi också.
Kuppen har vi också, det stämmer.
Kuppen. Och då möts vi Bremen, så att, ja. Det kan fortfarande gå väg.
Oh ja. Men Axel, riktigt roligt att prata med dig. Jag ser fram emot att prata med dig snart igen. Så får vi också hoppas på att den här...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det här slaget, om man nu vill kalla det så, mellan förbundet och ultras löser sig. Det är ju tuffa tider, minst sagt.
Mm, sannolikt. Det återstår att se vad som vart den tyska fotbollen på väg, men hoppas på det bästa. Hoppas på att mänskligheten lyckas samsas någonstans.
Men med det muntra orden avslutar vi det här avsnittet, så hörs vi snart igen.
Ja.
Auf Wiedersehen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.